Podplay.
Jag har ju en vän i branschen som många kallar för Anti, Antonia. Och ju mer jag lärt känna henne och festat med henne och var med på min möhippa och så vidare, så har jag blivit fundersam över hur hon klarar av att dricka så fruktansvärda mängder sprit.
Mm, det har jag faktiskt också tänkt på, att hon borde bli mycket, mycket mer bakis.
Jag har aldrig sett henne alltså, ens sluddra
någon. Jag har inte sett henne ragla.
Nej, alltså, hon blir aldrig för full. Men jag ser henne shotta på ett sätt som borde alltså, klippas ihop i en musikvideo och spelas in olika dagar, för att man kan inte göra det på en dag.
Precis, det känns som att jag ser henne ta 7 shots.
Det är också alltid tequila, ska sägas. Det är liksom hennes favorit. Och jag har ju också ganska tidigt i mina tidiga 20 år bestämt mig för att jag ska inte dricka stark sprit, för att det är så himla svårt att ha koll på. Man blir för full och sådär. Så att jag tackar alltid nej till shots.
Du dricker vin och öl, eller vad är det du dricker? Champagne dricker du mycket.
Mycket
bubbel.
Och så kan jag ta någon GT sådär med på någon middag. Och självklart har jag någon gång tackat ja till shots. Men jag shottar inte. Och sen så var jag och Antonia...
För de flesta går det åt helvete när man shottar.
Verkligen.
Det. Alltså det är ju verkligen recipe for disaster.
Och varje gång när jag har sett olika då influencers på Instagram shotta och shotta och shotta. När man liksom kommer upp på söndag morgonen och kollar på storyn när man varit på Spybar. Och det är bara shots och shots. Så tänker jag bara så här. De måste ju googla hur överlever jag den här bakfyllan idag.
Ja, för man ser dem inte på hela dagen efter. Det är inte mycket stories.
Visst, man ser vissa.
Ja, okej. Okay. Man ser
det, det kan också vara andra substanser i det. Men det är det i alla fall inte för Anti. Och jag var med Anti i Oslo tillsammans med ett företag som heter Benefit för ett tag sedan. Och då sa jag till henne bara så här, nu kommer jag ta rygg på dig och se hur det här går.
Händer. Liksom.
För att hon säger också att hon aldrig är bakfull.
Nej, jag vill dricka det du dricker.
Jag vill vara med om det.
Du
liksom,
kände...
Anti magic.
Nu ska jag berätta. Du kände som i när Harry mette Sally när hon låtsas få en orgasm när tanten säger, I'll have what she's having. Det var det du sa.
Exakt. I'll have what she's having. Mm. Så kände jag. Visa mig denna helgen. För vi skulle också vara där flera dagar och jag förstod att det skulle bli alkohol flera dagar.
Och, du blir ju, kan ju bli så bakis att...
Nej men jag går inte in i liksom på telefonen. Jag får så mycket ångest bara.
Det gick inte att ha en dag i sängen när du är på event och ska ha kul.
Nej, då måste jag ju upp igen. Det jag förstår då är att hon dricker nästan inget annat en shots. Och det har ju aldrig gått upp för mig att det kan vara så man kan dricka också. För jag har ju alltid dubblat. Då har jag druckit 5 glas på förfesten och sen går jag ut och då ställer någon fram en shot och då är det ju kört. Så att det hon gör är att dricka Red Bull eller liksom vatten eller någonting. Bara, alltså något alkoholfritt. Och sen så shottar hon typ en gång i timmen. Och när jag gör det här med henne, då tar jag alltså 7 shots.
Det är alltså de gånger jag har sett dig efter att du har tagit 7 shots.
Jag har aldrig tagit 7 shots, men 7 drinkar tänker jag.
Ja, då har det inte varit trevligt.
Nej, jag har...
Då alltså, har du varit en bulldozer.
Nu pratar vi många år sedan, så därför kan jag bjuda på att jag har sparkat folk.
Ja.
Jag har tagit drinkar ur deras händer.
Spottat omkring dig. Alltså du har betett dig som en, alltså, en rövare.
Verkligen.
Det är Ronja Röv... Mattis kommer in på festen.
Verkligen.
Mattis har kommit in på festen och alltså, Godzilla kommer in.
Och då undrar man, var är Lovis som kan kasta grejer på mig? Så nu jag slutar.
Hallå, var är Lovis?
Det var ju också anledningen till att jag slutade dricka sprit.
Ja, för att det här flippade över till att bli Godzilla.
Så jag, det är ju med försiktighet jag gör det här. Men jag känner, jag tar en shot, det går en timme, jag känner jag kan ta en till. Jag tar då 7 shots på en kväll. Jag blir inte för full. Alltså jag har ett otroligt balanssinne. Jag är bara liksom, jag är perfekt. Vilket det får inte gå, tänker jag. Nej. Hur kan det här vara sant? För att om jag hade tagit 7 drinkar...
Jag borde straffas för det här.
Exakt, då skulle jag ju för det första spytt ute där vi var. För att det blir så mycket vätska. Och jag har ju tänkt också då att det är för att jag blir för full. Men vilket jag säkert också blir. Och jag skulle egentligen också vilja grotta i på något sätt. Vad det är mer som kan göra att man blir så full. Är det att man blandar med socker? Är det att det är så mycket vätska som kroppen måste ta hand om? Är det därför man blir så himla bakfull? Alltså för jag förstår inte. För när jag vaknar dagen efter. Då är det som att jag har varit på ett retreat i en vecka. Så bra mår jag. Jag flyger upp innan klockan ringer. Upp till frukost. Jag äter inte frukost när jag är bakfull. Alltså jag vill inte ha kaffe, jag vill ingenting. Nej. Alltså nu, alltså jag tar min lilla kopp. Alltså jag är frisk som en nötkärna. Efter 7 shots. Och jag säger till Antonia, det här är för bra för att vara sant. Hon bara, det är det här jag har gjort i flera år. Det är det här. Och jag känner bara, herregud. Ja. Jag är tipsare nummer
1. Berätta för fler, Antonia.
Alltså, ja men berätta för fler. Och jag känner,
det kommer du göra. Ja, det kommer du göra. Så hon behöver inte göra det.
Så veckan efter är jag med min kompis Hanna, som heter Hanna Happy på Instagram, på Johanna och Edvins show i Globen. Och jag säger till henne, idag kan du ta rygg på på mig. För jag vill ge henne den här fantastiska upplevelsen med den perfekta fyllan och den icke-befintliga bakfyllan.
Hanna är också trebarnsmamma. Hon ska väl upp dagen efter, så det är perfekt. Hon kan inte vara bakfull.
Exakt. Hon skulle också vara hemma 11.00 dagen efter. Så därför skulle vi också gå hem tidigt och sådär. Så jag tänkte, vi kör nu en i timmen. Vi gör det här. För mig går det precis lika som det gjorde när jag var med Antonia. Jag känner att jag har koll på min liksom, fylla. Jag känner att den liksom, stegvis går åt rätt håll. Allt känns perfekt. Jag kollar på Hanna. Jag ser att hon är liksom yvig. Och jag säger bara till henne...
Jag ser att hon är ivig, för det blir verkligen han. Hon blir ivig.
Vi har tagit 4 shots. Jag frågar henne...
Hanna är också väldigt liten.
Väldigt liten. Det är också anti.
Det stämmer.
Jag frågar Hanna, eller jag vill få bekräftelse, jag ställer en ledande fråga. Nu har vi den perfekta fyllan, eller hur? Hon kollar på mig och säger, det har vi inte.
Nej.
Vi måste ha mer, säger hon.
Oj.
Så jag går och beställer en till tequila bara till henne. För jag har den perfekta fyllan. Hon har då tagit en extra ändring. Sen går det kanske en halvtimme. Då ska jag ta en till. Då vill hon ha 2. Så jag ger henne 2. Jag tänker att hon har koll då.
Ja, ja.
Och jag tänker också, men jag tog ändå 7 sist. Mm. Så vi ska ändå hem om ett tag. Det här går säkert bra. Och jag tänker, det här blir toppen. Sofies pojkvän Oliver gör också ett sånt här amerikanskt fylletest på henne. Hon ska gå på någon linje som hon klarar. Så då,
Så tänker du, all is well. 2 till shots.
Sen hamnar vi liksom bakom någon DJ-bås på någon upphöjnad. Där vi står och dansar och träffar en massa poddlyssnare. Det var helt fantastiskt att träffa så många där. Och plötsligt så ser jag att Hanna spyr i sin hand.
Oj.
Och jag känner nej. Min lilla baby.
Ja.
Hon vill inte göra bort sig nu.
Babyn har blivit magsjuk.
Så att jag då liksom... Först gör jag en ring då. Och massa andra också. Vi kanske är 4-5 stycken som ställer oss runt henne för att skydda henne. För att inte andra ska se.
Ja.
Men vi förstår ju också att snart kommer det här börja lukta här.
Ja. Man kan inte ha det i handen. Alltså det måste ju...
Hon kollar på mig helt liksom, med ögonen helt skelande. Och bara, jag måste till en toa. Och jag vet att det är jäkligt långt till toa. Men jag i princip bär henne, alltså du vet, under armarna. Det går bra. Och hon har ju sånt fokus. Alltså hon är ju björnmamma, laserfokus. Alltså hon är på väg till toan. Ja, och hon kommer inte spy på den vägen.
Nej.
Det gjorde hon inte heller. När vi kommer dit är det ju en kö som är 25 meter lång. Med folk som inte vill att vi ska gå före. Men då skriker jag bara, hon spyr! Och vi går in och sen spyr hon där inne. Alltså så många gånger. Jag fattar inte. Jag har inte druckit någonting. Alltså jag har ingen vätska i kroppen. Så jag förstår inte, hon bara spyr och spyr.
Det ligger annat där bara som nu får komma upp.
Alltså jag vet inte fan vad det var. Sen så tar vi oss i alla fall hem i taxin. Hon spyr också ut från taxin. Och vi kommer hem och hon spyr också hemma. Så det är som att hon har blivit då alkoholförgiftad. Mm. Alltså hon har ju verkligen, hennes kropp bara vänder sig ut och in. Vi somnar och dagen efter så har hon ett sms från sin kille. Så att du måste komma hem nu innan 11 för då ska jag iväg. Och du måste ta hand om barnen, vi måste liksom bytas av. Jag vill inte bli sen. Och Hanna och jag går ner till frukosten. Hon får inte i sig någonting.
Nej, det förstår jag.
Jag däremot mår som en prinsessa.
Fan, kan jag göra det?
Alltså det är så att, nästan att jag mår bättre än vad jag brukar. Och jag är så jävla glad över det. Men jag vill inte, alltså jag vill ju inte liksom förstöra henne. Eller jag vill inte säga att henne, det här är helt fantastiskt.
Nej. Det är inte läge.
Nej, hon är kritvit i ansiktet. Och hon får bara i sig en röd juice. Och sen så tar hon en Uber.
Det där är verkligen, när man mår illa efter en fylla, då tänker man, vad ska jag äta? Och så går man på, folk tror att man ska äta yoghurt. Jag spyr bara tänker på att äta yoghurt när jag inte har druckit. Och sen juicerna, för det är det som känns. Men egentligen borde man tugga på en toast. Plain toast. Du hostar en vit brödskiva. Sug på den. Inget smör, inget ost. Bara toasten.
Det är svårt att tugga när man mår illa. Det är som att varje gång man öppnar munnen så känns det som att
det är... Det är därför man tar juicen. Blir det bra när man tar juicen?
Hannas Uber blir så fruktansvärt sen. Först står det så här 10 minuter kvar som kommer. Sen plötsligt står det så här 17. Så plötsligt så är det 10 minuter kvar som hon måste vara hemma. Och hon har 25 minuter hem. Så vi bara kollar på varandra. Du kommer vara sen, det här kommer gå bra. Och hon säger till mig, och jag kommer också behöva spy. Nu. Och då säger jag, okej, men gå till toan då. Och då blir det plötsligt uppdaterat att hennes Uber kommer.
Nu.
Så hon springer ut till Ubern. Och sen så vet du inte vad som händer. Men efter någon timme ungefär så får jag det här meddelandet.
Åker i taxi med världens gulligaste lilla gubbe. Sitter där och bara känner så här, nu. Alltså jag åkte i 5 minuter och då kände jag, nu är det dags för mig att spy. Och så sa jag bara till honom, har du en påse? Han säger, nej jag har ingen påse, mår du illa? Så jag, ja, tittar i min väska, tittar i min korg, vad fan ska jag kräka sig? Har ingenting som går att spy. Det ligger någon liten pappa och sådär. Alltså jag vet inte allt jag ska göra. Jag får panik. Känner hur det här vattnet i munnen kommer. Jag bara, vad fan ska jag göra? Tar min necessär, häller ut allt i väskan. Men behåller den upp och ner. Tar necessären i munnen och spyr. Alltså jag spyr så mycket. Eller så här, off. Den här necessären är liksom stor. Jag spydde hela den. Alltså det var juice efter juice efter juice. Det var kebab alltså. Går liksom ut med den. Den är genomskinlig också. Min, alltså det är som en sån plexiplastpåse. Så jag liksom håller i den och bara tar min korg, min väska och bara hoppar ut med den. Och vi bor ju liksom i en lekpark där våra föräldrar där hoppar ut med mina, liksom, med mitt hår och mina platåskor. En necessär full med orange spia och bara går in. Det där går till historien. Jag kan inte gå in på det jag mår. Ja, så där mår jag. Kommer in också med den här påsen och det. Och då, Putte var så sur. Jag antar att jag var lite sen. Så han sa inte ens hej. Eller hej då. Han bara gick. Och han är ändå en snällis. Ja, så där mår jag lyckas. Så där stod jag. Som en skamsen hund med en spypåse. Jag såg att du hade swishat mig. Varför har du gjort det? Ja, den sätter vi på nu. Och nu ska jag ta, mamma ska ta en kall dusch och en cola eller natt. Och då kommer jag må bra. Ja, vi sätter på den. Jag kan inte gå, ingen pappa. Snyggt. Tack för igår.
Måndag, lika olika.
Vill inte ligga med någon annan. Öppna mejlkorgen! Hej tjejer! Tack för världens bästa podd. För några månader sedan var jag i en destruktiv relation som bröt ner mig väldigt mycket. Jag tog mig ur den relationen och gick väldigt snabbt in i nästa. Min förra relation var väldigt kontrollerande och svartsjuk. Min nya relation är raka motsatsen, vilket också är mitt huvudbry. Han vill nämligen att jag ska ha sex med andra killar. Vårt eget sexliv består av att han lägger min hand på hans kön och sätter på porr medan jag ska tillfredsställa honom. Eller låtsas att jag är någon annan tjej. Detta har fått mig att känna mig oattraktiv och äcklig. I och med att han har ordnat killar till mig som jag legat med så vill han nu ha samma tillbaka. Det vill säga att jag ska fixa tjejer åt honom. Jag kan tillägga att jag har träffat 4 killar på hans initiativ och jag har varit snustorr hela ligget med ångest efteråt. För mig känns det så fel då jag inte blir sugen på andra när jag är kär och mår illa av tanken på honom och andra. När jag försökt berätta hur jag känner angående detta så blir jag kallad svartsjuk, kontrollerande och det blir världens språk. Så till mina frågor. Måste man involvera andra för att ha en fungerande relation? Och hur släpper man sina spärrar så detta inte tar emot så mycket? Jag känner att jag är pryd och tråkig som inte vill gangbanga, haha. Eller ska jag bara dumpa honom och hitta någon som bara vill att vi ska vara varandras? Finns det en sån här killar? Help me please.
Alltså jag vill bara börja med att säga att hon blir ju tvingad av sin pojkvän till en våldtäkt.
Absolut.
Och hon ska inte göra någonting från och med hon hör det här som hon inte känner sig bekväm med sexuellt. Det spelar ingen
aldrig
roll hur arg han blir.
Nej.
Då är ju han en förövare om
ja,
han blir arg.
Och om du gör det, om du går med på saker som du inte vill, så är det du har inte gjort något fel då. Då har han gjort fel.
Precis.
Så du behöver inte känna att vi säger, du ska aldrig mer göra det, för om du gör det så är du...
Men du kommer säkert göra det, jag bara säger till dig vad du är med om.
Du borde inte behöva göra det. Och jag vill bara säga, du säger så här. För några månader sedan var jag i en destruktiv relation. Så det har inte gått så länge och du har redan tvingats ligga med 4 andra killar för den här killens skull.
Som också är en destruktiv relation.
Ja, det är precis. Du säger att den nya relationen är motsatsen, men han är jättekontrollerande. Alltså, det är verkligen kontrollerande att säga till någon hur man ska ha sex med den. För det, alltså, och den säger, men det vill inte jag. Och då säger man, jo, nu gör vi det.
Vi har också blivit lärda att vara kontrollerande är att bestämma när man får gå ut, vad man har på sig,
vad man
jobbar med.
Man är kontrollerande om man vill att någon inte ska vara en hora. Så om man vill att någon ska vara en hora, då kan man inte vara kontrollerande.
Men det finns verkligen åt andra hållet också. Det finns ju män som vill ha öppna relationer och sånt och som kontrollerar kring det. Och som just, han skammar ju henne också genom att säga att...
Du är svartsjuk om jag inte får ligga med andra tjejer.
Ja, och det är ju inte normen vi har lärt oss. Att man ska ligga med andra. Sen är det ju superhärligt om man hittar också vill det. Då är det ju jättebra. Men just nu så är hon ju i en relation med en person som inte är så sexuellt kompatibel med henne. Så är det ju.
Ja, och som du säger, verkligen är en förövare.
Ja, och hon...
Alltså det spelar ingen roll vad man har för sexuella preferenser. Så kan man inte utsätta andra för dem. Alltså om jag tänder jättemycket på fötter. Och jag träffar en person som inte vill att jag ska suga på dens tår. Då får ju jag respektera det. Även om det är sexigaste jag vet.
Jag måste faktiskt också bryta ner hans cykel lite grann här. För att det som han vill och som han har tvingat på henne. Då, för hon verkar inte ha det sex som hon vill. Det är ju att hon ska ta på honom och han ska titta på annat.
Ja.
Så han verkar ju väldigt distanserad egentligen från sin egen sexualitet. Som är nära hans själ och hans hjärta. Han har ju bara någon slags...
Han är typ sexmissbrukare. Så det känns som att han kan ha något jävligt stort trauma längre bak.
Precis, för han vill ju inte heller ha sex där han är närvarande, verkar det som. Utan han vill ju in i någon slags porr...
En fantasi bara, som inte man är sig själv i.
Precis.
Rollspelsaktigt.
Och den är ju också helt okej om man vill utveckla den, tänker jag. Men det är ju också viktigt när man är vuxen, om man vill ha en intim relation med en partner som man är ihop med, att man har intimitet som är nära i kärlek också. Mm. Och det tycker jag inte de verkar ha.
Jag måste säga att om man ska hålla på och ha sånt här liksom cuckold sex, där killen ska vara i rummet men inte ska vara med och ska se sin tjej ligga med någon annan. Eller man ska hålla på med, som man säger, gruppsex. Eller man ska, när det är liksom lite avancerade sexgrejer som lätt kan gå över i destruktiva saker. Då ska man ha ordentligt stabil bas.
Mm.
Då ska man först vara en person som är helt trygg i sig själv.
Mm.
Alltså som känner sin egen sexualitet, som inte är rädd för känslor. Alltså då ska det vara en person som har hållit på med tantra.
Precis,
länge.
Man måste börja i själ.
Exakt, det är det jag menar. Det är det du säger. Att själen måste vara klar. Och då kan man sen experimentera hur mycket man vill. För då känns det som att alla som gör det här är vuxna och förstår vad de håller på med och vill göra det.
Mm.
Men när man har varit tillsammans också i bara några månader så har ni har inte, alltså, vem vet om han har den grunden, det tror jag inte, för hur du beskriver hur han vill ha sex. Du har inte heller den grunden, som att du har varit i den här jättejobbiga relationen tidigare. Och tillsammans har ni inte hunnit bygga den här grunden. Ni har liksom hoppat, levlat upp alldeles för snabbt.
Han har ju tvingat henne upp. Ja. Han har bara dragit i hennes vänsterarm som varit ur led upp, högst upp. Och bara, nu står vi här.
Varsågod. Och bara ha sex mot din egen
vän. Också vart är hans empati där han liksom ska dra in henne så här snabbt i det här som han måste ju, även om hon kanske inte sagt, jag vill inte det här eller det här känns obehagligt för mig. Det kanske hon har hållit för sig själv. Men han måste ju också känna någonstans att han pressar sexuella saker på henne.
Ja, det tror jag inte han bryr sig om.
Nej, det är ju, det säger ganska
red
mycket om
flag,
honom.
Ja, han har inte tänkt, undra om hon vill det här eller inte.
Sex är ju inte heller något man ska bråka om på det här sättet.
Nej.
Alltså om någon säger, det här känns inte bekvämt, då är det den andra som ska backa. Punkt.
Absolut.
Slut. Då får den välja, ska jag vara med den som är nu längst ner på stegen eller ska jag välja någon annan?
Ja.
Man kan inte dra någon in i något sex.
Nej, det är...
Någonsin. Det är olagligt nämligen.
Ja, för det är faktiskt något som den svenska domstolen...
Men vi kan väl ta in det i att han håller på och pressar henne hela tiden och gör en massa olika inbrott.
Ja, precis.
Alltså det är han säger, du går in där nu, här är pistolen, gå in. Och det känns jobbigt för henne, men hon gör det för hon vill vara med honom. Och han säger, men
och det här är värre för att hon får det gjort mot sin egen kropp. Och det skapar sådana trauman i kroppen. Kroppen kommer komma ihåg alla gånger du hade sex mot din egen vilja, när du sen har sex med vilja.
Man kan också få ju bestående men i att det gör ont varje gång man har sex när man gör så här för många gånger.
Ja,
och det har vi både vänner och det är kändis och alla möjliga som har gått ut med det här. Så det
kroppen
är jätteviktigt.
Lagrar det där på ett sjukligt sätt. Och det är jätte. Det tar sån, det kan gå ganska snabbt att få de här såren och kan ta lång tid att bygga upp sig själv. Såklart går det och du kommer säkert fixa det och du kanske inte alls får några problem. Vi vill inte skrämma dig, men det är ändå allvarligt att han gör så här.
Men jag tänker så här, nu, vi tänker att du och jag, Emily, är ihop med en varsin sån här kille.
Yes.
Man är kär, de kanske bor ihop.
Man vill också, det här är verkligen cool girl-grejen. Det var det jag kände nu när jag tänkte mig in. Jag vill inte vara den som säger, nej, jag vill inte ligga med två killar samtidigt när du kollar.
Ja, och vi får också...
Jag vill bara säga, woho! Verkligen. Jag som är så fri och härlig och den roligaste flickvännen någon någonsin kan ha.
Och hon också, som ändå har gått med på de här sakerna, nu tar jag med friheten och anta, så kanske hon också har varit lite experimentell innan, så att hon ändå har gått med på de här sakerna. Hon kanske har varit den som är mest i sin kompisgäng eller klass eller vad det kan vara.
Åh, vad man kan fan bli fast i en fälla när man säger jag är sexuellt äventyrlig.
Exakt.
För då tror killar att det betyder så du får göra vad du vill med min kropp.
Det säger hon ju också till honom garanterat på Tinder eller första dejten eller vad nu har setts. Att hon berättar då om olika grejer.
Det är också typ, alltså om man första gången man ligger med någon är äventyrlig.
Mm.
Om första gången du ligger med en kille då såg jag av honom på släktmiddagen. Den vem som helst skulle ha gått in i ett rum.
Mm.
Då är det som att då tror de, oh my god. Och sen ska man försöka toppa det där.
Mm.
Resten av relationen. Några månader in så har man tyvärr legat med 4 killar på ett hotellrum.
När det enda man borde göra är att bara ligga på varandra och kolla varandra i ögonen.
Exakt.
Och sen, efter 40 år.
Borde inte få ta på varandra, Lisa. Då ska man bara hålla på med liksom 1700-tals dans. Där man bara håller händerna nära. Man, inte, man, ska bara
man kan
andas.
Lita på att man vill den andra väl innan man börjar hålla på med de här sakerna.
Då ska man göra, vad är det du berättar om som de gör gift först ögonkastet? När de lägger armen på, eller älskar eller inte. När de lägger armen så säger man,
hur känns det här? Ja, då får man fortsätta tills man säger nej. Och då får man ta någon annanstans. Det är jättebra. Det är sådär försiktigt måste man vara med kroppen.
Ja, jag vet, ja.
Annars får man men
och sexualiteten, alltså det är ju också, det har vi märkt när vi gör de här sextestet. Att det är så lätt att få de här bromsarna.
Mm.
Och alltså, har det väl bromsat så är det mycket svårare att få igång gasen för många. Alltså det går inte fort för jättemånga. Utan då bara, nej, nu är det bromsat. Men för livet, då kan vi inte ha sex någonsin mer. Då måste vi gå in i ett annat rum, annars kan inte jag ha sex.
Aha. Och vi tjejer får inte prata om sexualitet heller. Nej. Om vi säger att vi inte vill, då är vi liksom jättetråkiga. Vill vi så är vi horor. Så att vi får ju bara vara tyst då.
Ja.
Men om vi är då den här tjejen, vad tar man det? Alltså jag hade börjat med att kanske ringa till Kry eller ta mig till någon annan slags professionell
alltså
person.
Alltså är det tillräckligt unga, det är ringt BRIS. Det hade varit
verkligen. Och bara berätta om min erfarenhet och se bara vad en annan person säger till mig, vad som är okej och inte. För nu säger ju vi och vi är jättekrassa och sådär, hon kommer säkert lyssna på det, men jag tror att hon behöver kanske också höra det från någon som hon kontinuerligt kan prata med och fråga frågor.
Som är professionell och som hon kanske kan berätta mer detaljer för och som kan ställa frågor.
Ja, därför att vi förstår att du kommer inte göra slut du som har skrivit idag för att han har gjort det här mot dig, för du känner ju också att jag har gjort det här mot mig och jag gör det här för oss.
Och jag är kär honom.
Vi förstår det. Sen så skulle jag också skriva ner någonstans i telefonen, kanske en anteckning, alla gånger jag har känt mig obekväm i sexuella saker som han då indirekt eller direkt har tvingat mig till. Och sen skulle jag ta mod till mig en dag där jag är ledig dagen efter.
Mm.
Och så skulle jag ta upp alla de här sakerna
med honom.
Ja, och säga
och det måste jag också säga när hon säger så här: när jag har försökt berätta hur jag känner, då kallar han mig svartsjuk, kontrollerande och det blir världens bråk.
Mm.
Och det är ju verkligen, alltså någon som inte kan höra när man säger jag blir ledsen av det här, eller det här känns jobbigt för mig, utan att börja bråka på dig.
Mm.
Det är red flag, red
flag. Det är jätteröd flag.
Och den försöker bara att liksom projicera undan, den vill inte prata om det.
Mm.
Den vill absolut inte prata om det.
Nej, men den vill inte heller offra sin sexualitet absolut för att du ska inte må bra. Och är det en pojkvän att ha?
Han önskar ju att du nu ska bli så ärrad av bråket så att du inte vågar ta upp det igen. Mm. Och det är det som har hänt. Det är det du säger, hur ska jag göra? Jag kan inte ta upp det. Det har jag provat och då blir det bråk. Så den vägen är stängd. Det är det han vill göra. Han vill bara stänga dörren som heter berätta hur du känner.
Tänk också, ett tips är ju att tänka att han gör det här mot henne när hon är liten.
Just, tänk att det är du som barn som blir utsatt för det här. För då blir man vansinnig.
Och då menar inte vi att han har sex med ett barn, utan han tvingar ett barn att göra saker som den inte vill. Och inte vilket barn som helst, utan barnet som är du.
Ja.
Så skriver du den här listan och så säger du: hörru Petter, sätt dig ner här i soffan. Jag kommer behöva ta upp med dig nu någonting som har gjort mig ledsen under en längre tid. Hon kommer ju också behöva säga, jag vill vara med dig och allt sånt där som hon känner. Mm. Men det är det här. Och sen så, då kommer han säkert bli arg igen. Men varje gång hon gör så här också, så ser ju hon, okej, okay, så nästa gång då, när jag mår dåligt på något annat sätt, hon blir deprimerad eller hon blir med barn eller de, vad som helst.
Ja, vad som helst kan hända.
Ja.
Och en person som inte klarar av dig när du är som mest lugn och glad eller bara uttrycker en random vanlig känsla.
Mm.
Hur ska den klara av den dagen när du går in i väggen eller den dagen din förälder dör och du bara är en pöl på golvet?
Mm. Så har jag gjort med alla mina relationer. Alltså, ta upp allting. När du känner att du är på vippen i så här, är det här rätt eller fel för mig? Och jag mår tillräckligt dåligt nu att det kan vara värt för mig att inte vara i det här. Ta bara upp allting. För antingen kommer man närmare slutet eller närmare att det löser sig.
Mm.
Och alltså, båda de är så mycket bättre än att sitta hemma och behöva ha sex med någon
som man inte vill.
Alltså, och känna sig dålig och vara rädd också för att han ska bli sur och sådär. Ta upp det. Skaffa psykolog.
Ja, ta upp det och skaffa psykolog. Det kommer gå jättebra. Och så, du avslutar ditt mejl med att skriva: ska jag försöka hitta någon som bara vill att vi ska vara varandras? Finns det en sån här killar? Och då är svaret ja.
Gud, ja.
Alltså, det finns ju jättemånga killar som är...
De flesta.
Ja, de allra flesta.
Ja, gud. Och det finns också jättemånga killar som inte är otrogna. Det finns jättemånga killar som lyssnar på dig när du är ledsen. Det finns jättemånga killar som vill åsidosätta sin sexualitet för att du ska må bra. Mm. Alltså, kör i vind.
Ja, kör i vind. Vi är kvinnor av kultur.
Mm.
Du och jag. Vi blir äldre, vi uppskattar långsammare kultur.
Mm.
Kommer du ihåg första gången vi var på teater tillsammans? Nej, så jag ska berätta det för dig nu. För det var när vi gick på gymnasiet, vi läste drama. Och då skulle man gå på, det blev liksom en grej var att vi skulle gå på en teater på Stadsteatern i Uppsala. Och du och jag är tyvärr 17-18 år, så vi har inte koll på någonting. Vilket innebär att vi kommer dit för sent.
Mm.
Det är ingen där, vi kommer till liksom foajén och det är helt tomt. Vi ser inte vår lärare, vi ser inte vår klass. Och jag kommer då på, jag har på mig Davids mjukisbyxor. Det hade jag jättemycket på gymnasiet. Alltså man hade ju så stora mjukisbyxor som låg, alltså lågt ner hade man när vi var unga. Mm. Sådana har jag på mig, de är för stora för mig. Och jag var ju också liksom väldigt, väldigt liten på gymnasiet. Så att det ser ju sjukt ut.
Mm.
Jag ser ut som att jag verkligen borde bara vara hemma i de här byxorna. De ska inte tas ut på stan. Och nu ska jag gå på teater i dem. Och då kommer vi på att man kanske ska vara lite uppklädd på teater. Mm. Det kanske kan vara någon dresscode. Alltså de skulle kunna neka mig.
Alltså om vi hade frågat typ min mamma, då hade hon sagt så här:
ja, då
ska
klänning.
Ha klänning över knäna
liten
och klackar.
Ja, liten klack.
Hon hade lagt fram några gamla.
Det hon hade lagt fram hade du inte blivit glad.
Nej, men jag hade haft det.
Men du hade ändå haft på det, ja. Du hade ändå haft på det, det stämmer. Ja, men och då visar det sig att vi har missuppfattat så att vi får gå in i pausen. För det brukar vara paus. Och läraren är sur när vi kommer och vi säger att vi kan inget än.
Läraren är inte sur för att vi kommer sen. Läraren är sur för att de hatade mig, om du minns.
Ja, det gjorde de. Gillade mig faktiskt. Jag fick bra betyg, du fick väldigt dåligt betyg. Men det var också det enda ämnet jag fick bra betyg. Alltså fan vad dåliga betyg jag fick.
Det var också det enda ämnet jag skulle få bra betyg.
Ja, det stämmer. Du var sen med min inlämning, det var det. Hon var jättestrikt med tider. Det var jättemånga som fick typ G fast de skulle ha haft ett VG eller MVG för att de lämnade in. Det var så här, så lämnar du inte in din tid då kan du inte vara MVG. Så var det. I alla fall, då får vi bara vara med på halva teatern. Så vårt intresse för teater växer ju inte direkt där och då.
Nej.
Nej, men det kommer växa senare.
Det tog många år. 15 år.
Och senare vågar vi oss tillbaka. Och då är det så att vi har lite andra vuxna vänner. Som vi har en grupp som heter Kulturkvinnor. Där vi liksom vill gå på events tillsammans. Såna här liknande kulturevent. Man kan ju skriva vad man vill där. Man kan ju skriva om det finns någon utställning. Eller om man vill gå och se en biofilm. Eller vad som helst. Men det är liksom teater som vi har bestämt att vi vill gå på. Typ 2 gånger i halvåret. Det är jag som är bokningsansvarig. Så jag föreslår teatret till er. Folk får rösta vilka man helst vill gå på. Och nu senast så röstade vi fram en föreställning som heter Älskarinnorna. Som går just nu på Stadsteatern om någon är intresserad. Den går fram till den 25 oktober. När vi väl ska gå så är du på inspelning med det här tv-programmet. Och ni har avslutningsfest så du kan inte följa med. Och det var 2 andra också som droppade av. Så vi får liksom hämta in lite inhoppare. Vilket gör att det blir en salig blandning. Som till slut ska gå och se den här teatern. Och den sista inhopparen är ingen annan än local celebrity i den här podden David. För att jag säger när vi är hemma, det, ja, den sista biljetten verkar inte vara någon som vill ha. För vi har frågat några och det är ingen som kan och det är liksom samma dag. Och då säger han att, vill du att jag ska följa med? Och det hade jag verkligen inte tänkt.
Nej, för jag blev chockad när jag såg den story och han satt där.
Ja, och då sa jag, jag vet inte. Om du vill och ingen annan verkligen vill ha den så kan det ju såklart komma.
Mm.
Men jag är tveksam därför att jag skulle inte uppskatta att någon annan tog med sin pojkvän.
Mm.
Så det är det jag känner, jag säger det till honom. Jag skulle inte ha tyckt om
att... Du öppnar också porten då för att de andra, om det blir en biljett över, kan ta med sig någon. Någon annan random. Framförallt man.
Precis, ja. Jo, men det känns inte så konstigt på teatern.
Nej.
Men vi gick åt middag innan och då sa jag, du ska inte följa med på middagen.
Mm.
För där kan, alltså, om någon tar med sig sin pojkvän så kan man inte prata lika öppet. Jag känner ofta att om killar är med, särskilt pojkvänner, så kan inte jag säga det jag vill säga.
Nej, och man måste också förklara mycket.
Man måste
vi
förklara,
pratar ju på en nivå.
Exakt, alltså, och man måste liksom vara lite, men lite finkänslig. Det är som att jag hela tiden är rädd att de typ ska bli kränkta. Och jag känner verkligen inte att jag vill ha med David på middag där vi ska prata om vad som helst. Han behöver inte vara där. Han kommer inte heller vara med i konversationen. Utan han kommer bara sitta, vadå? Som en spira. Då kan han sitta hemma. Men att han ska gå med på teatern tycker jag inte känns jobbigt så. Och det skulle jag nog inte heller bli sur om någon annan tog med sin pojkvän för att då ska vi inte diskutera.
Mm.
Och alltså det är klart folk får ta med sina pojkvänner. Men jag kan bli lite... Jag tycker också att det är jobbigt att träffa nya människor. Så då kan jag bli... Då blir jag ur fokus och det skulle vara vi tjejer. Och så blir jag helt... Så jag är lite tveksam till att han ska följa med. Men sist vi var på teatern hade vi väldigt mysigt han och jag. Så jag tror att det är det han minns.
Mm.
Då var vi och såg en historia om när de åkte till Nordpolen. Och det var väldigt mysigt mellan oss. Och
vi såg ju också sen en teater som handlade om den stadsdelen som han är uppvuxen i.
Där vi såg en hiphop.
Varför har jag inte med min...
Jag
den enda som
fattar inte hur han inte kunde vara där. För att det var som att någon sa, hej, vill du se hela din barndom på en scen?
Mm.
Och... ja, det fick jag tyvärr inte se. Men så ett brokigt gäng går och ska se den här föreställningen.
Mm.
Det står i programmet att den är 1 timme och 40 minuter utan paus. David har inte nått av den här informationen. Charlotte har inte nått av den här informationen. De har bara satt sig ner. Så att efteråt så säger David att han hade tänkt hela tiden, när kommer rasten? Mm. För att han trodde att det skulle vara paus. Han har gått en gång förut. I alla fall så är den här föreställningen baserad på en bok från 1975 som utspelas i Österrike och handlar om kvinnoroller.
Mm.
Det handlar liksom om 2 huvudpersoner och hur kvinnorollen påverkar dem. Att de har liksom 2 val. Vill du gifta dig eller vill du jobba? Eller vill du jobba fram tills du gifter dig? Nu kanske man har lite fler valmöjligheter, men det är fortfarande ganska snävt ju att leva i en kvinnoroll. Alltså man får ju inte välja. Ibland kan jag bara tänka, tänk om vi hade fått välja fritt.
Mm.
Alltså vem vet vad man hade gjort och vem man hade blivit. Det är som att det går nästan inte att tänka sig. Och de börjar berättelsen med något som jag faktiskt tänkte på. Jag kände redan, alltså redan en halv sekund in så tänkte jag, fuck att Lisa är på den här festen. För att jag ser att du kommer älska den här föreställningen. Och jag ser direkt en kvinna som jag känner, jaha, där har vi Lisas favorit.
Mm.
Hon skulle kunna gå i döden för den där kvinnan. Och hon kommer fnissa åt henne hela tiden. Hon är också typ lik dig.
Det är ju ofta så.
Ja, det är som att...
Det är så härligt att se sig själv upphöjd till olika håll.
Oj, där är jag om jag hade blivit om jag hade satsat helhjärtat på det där.
Mm.
För det är det vi fick se. Om du hade satsat helhjärtat på att bli skådespelare från du är 12 år gammal.
Mm.
Då hade det där verkligen varit du. Hon också. Hon är precis som du är när du är 12, att hon tar lite för mycket uppmärksamhet när hon ska vara i bakgrunden.
Mm.
Hon kan nästan inte hålla sig.
Så känner jag också med Linda Lindorff och Petra Mede. Där känner jag också att det är liksom jag i olika andra universums.
Ja, precis. Alltså hon, det var för verkligen många gånger som jag tror att hon improviserade för att hon tyckte det var alltså hon skojade med publiken. Mm. Hon tyckte det var så jävla kul att bara se. Kommer de skratta åt det här? Hon kunde inte sluta tänka på att tänk om det fortfarande var jag som var den som pratade. Då skulle de kanske fortfarande titta på mig. Men hon är liksom äldre då. Kanske 50 plus. Men och den handlar liksom om det är väldigt, den är väldigt rolig. Alltså vi skrattar jättemycket, även om det är ganska tunga ämnen så skrattar vi mycket. För att de kvinnorna som gör den här föreställningen är jätteduktiga och jätteroliga. Och de liksom, som man gjorde när man var liten, det är lite som att de är barn som gör en pjäs om sig själva. Mm. Fast de låtsas som att det inte är om sig själva. Som man sa när man var liten, till exempel om man hade en lek där det gick ut på att om någon tog en så var man ute. Och så tar någon en och säger, nej men. Det som händer är att om man tar någon precis när man står vid den här växten, då blir man inte ute. Eller så man, precis då när du kom in så fick jag en särskild sköld.
Det där var verkligen du.
Det var jag, ja. Hela min barn.
Jag tror inte jag, det där kom inte jag till.
Hela tiden. Mm. Jag hade också regler med min brorsa när vi spelade Mario Kart. Mm. Man fick inte skjuta på varann. Mm. Sådana här skal och sånt.
Men det kommer jag att du överförde till mig också.
För ja, det var en regel för att jag blev skitsur om någon sköt mig, Lisa. Mm. Men om jag jag råkade kanske gå ut andra.
Ja, när man gjorde den där som sökte sig.
Ja, exakt. Liksom, åh nej, ligger du etta?
Mm, så mm. Det kunde också vara att man råkade skjuta iväg och så bara, nej, lägg dig tvåa, typ.
Nej, ja, precis. Så fick man bara, bromsa snabbt med Yoshi. Bromsa. Vem valde du? Var det Peach?
Bara Peach,
ja. Jag var Yoshi.
Först ganska länge Toad.
Ah, Toad passade skitbra, det skulle jag ha fortsatt med. Mm. Den passade bättre än Peach.
Mm, verkligen.
Jag var nästan alltid Yoshi, men jag kunde absolut vara Peach. Och sen så, det fanns en annan prinsessa, va?
Inte i det som vi spelade. Nej. Men när du körde party
och sånt. Det kom sen med brunt hår. Så henne var det ibland. Ja, men det där var verkligen jag när man sa, nej, i alla fall, det är en ny regel. Hallå allihopa, en ny regel. Så är det hela tiden, att de liksom berättar om sin karaktär. Mm. Att de säger liksom, det är mycket liksom en fight mellan en kvinna som heter Brigitte och en som heter Susie. Och Susie är liksom lättsam, snygg och sexy och alla killar efter henne. Och Brigitte har en kille som är lite efter Susie, som hon är jätte, liksom, nästan manisk i att hålla i. Mm. Och hon är, det är som att, som det ofta beskrivs med tjejer, att det är som att om du inte bryr dig, om du bara går runt och då kommer killarna följa efter dig. Men om du är desperat, då kommer de fly dig som pesten. Så det är som att Brigitte är desperat och Susie är inte det. Mm. Och då är det hela tiden att de liksom berättar vad de känner. Och Brigitte känner att de skulle vilja strypa Susie och stoppa hennes huvud i toalettstolen. Alltså, du fattar ju vi garvar. Och det är också en otrolig faktiskt scen när det är Brigitte. De får besök av, Brigitte är intresserad av en man som heter Heinz, och Heinz syster har ett barn. Och då när hon som har barnet kommer in, då har hon liksom, hon har satt på sig en BH utanpå sin tröja. De liksom klär på sig hela tiden nya grejer för att vara nya karaktärer. Så det är som att om de har på sig den där hatten, då är de den här karaktären. Och så kan det liksom vara att de är en annan karaktär som säger, och då kommer mamman in. Och då måste de snabbt sätta på sig mammahatten för att springa in och vara mamman. Så det är verkligen lekfullt. Och då så när hon är där, hon har ungen liksom, hon har satt på sig en BH utanpå tröjan där det hänger ett barn från ena tutten. Och då är det som att hon ska prata och Brigitte blir liksom väldigt äcklad av barnet och att det ska amma, hon blir äcklad av att barnet är liksom, fast hon ska ju, hon måste ju tvinga sig själv att skaffa ett barn, för det enda hon tänker på är att om hon bara blir gravid med Heinz så måste han gifta sig med henne och då är hennes framtid säkrad. Mm. Så hon är verkligen desperat efter det, men då tänker hon också på att hon måste skaffa den där jävla ungen, hon är inte intresserad egentligen av barn. Och då är det otroligt för att Susie spelas av hon som är lik dig. Och då så ska Susie visa på, medan Brigitte försöker berätta saker, så ska Susie visa hur barn blir till. Så hon liksom juckar i olika ställen. Mm. Hon har på sig den där otroliga BH med ungen som hänger från ena. Och så vänder och vrider hon på Brigitte, tar upp hennes ben, juckar, kollar på publiken. Alltså du fattar ju. Hon har sån otrolig karisma då. Mm. Och tittar på oss. Alltså man kan inte hålla sig från att asgarva. För att det är som att medan hon ser allvarliga saker så sitter hon och juckar på henne och tar upp armarna. Hon liksom är verkligen så jävla teatralisk. Mm. Och alltså jag rekommenderar alla att se den här föreställningen. Ni kommer att bli, för jag blev ställd i början för att jag fattade inte riktigt vad som skulle hända.
Upplägget när de håller på att byta om och
precis, sådär. Men upplägget från början är att de bara säger så här: vi skulle kunna, det kommer upp en bild liksom på ett alplandskap liksom bakom hela scenen. Och då är det som att de hittar på vad pjäsen nu ska handla om. Så då säger de, det skulle kunna vara Österrike. Vi skulle kunna säga att det är Österrike. Och så säger alla, Österrike, ja. Och sen säger de, och det skulle kunna vara, ja, det skulle kunna vara 1975. Så där är det liksom som att de precis kommer på det och bygger hela historien. De hittar på bara, som barn som leker.
Man är ju orolig precis i början när man kollar på en teater på ett annat sätt än vad man är. På film så är man, då är man säker på att det här kommer bli bra, det är någon som har lagt ner.
Annars stänger jag av.
Precis, men när man börjar kolla på teater så är man orolig hela tiden för deras skull. Kommer det här bli tillräckligt proffsigt? Kommer det här bli tillräckligt bra?
Live.
Ja. Tänk, så man händer? Sitter på nålar första kvart.
Man, precis, det är det. Man är jätteorolig i början. Mm. Men och i början så säger Brigittes karaktär något som jag alltså, säkert har vetat men inte riktigt tänkt på. Mm. För det är jättemycket de berättar som jag har tänkt på. Mm. Men som kanske David inte har tänkt på. Jag säger faktiskt till David. För det är ganska, det är många som är där med sina gubbar. Men det är egentligen en föreställning för kvinnor om hur värdelöst män behandlar oss blir det ju mycket. För att det är det handlar om hela tiden. Olika pappor som
är mottaglig då som man så är det ju bra att kolla på.
Exakt. Jag skulle ju önska att de tittade. Men jag känner också, det är ju jobbigt att behöva ta ansvar för killar hela tiden. Och jag vill inte ta ansvar för David, så jag försöker att inte göra det. Men jag viskar till honom för att jag, för min egen skull, så viskar jag till honom. Kan du försöka nu när du tittar på det här och komma ihåg vissa saker? För jag kommer vilja prata med dig efteråt. För annars kommer vi gå ut därifrån och säga, var det något du gillade? Och då kommer man säga, det var bra med ljuset. Och då kommer jag bara säga, vi går åt olika håll. Och du går hem till dig och jag går hem till mig. Så jag, absolut att jag kan prata. Berätta bara om vad jag har upplevt, men ibland vill jag höra om det var något han tyckte var spännande eller intressant eller något han
lärde sig på. Eller exakt. Jag kan tänka mig att många
hade du ögon och öron. Alltså det är det jag vill fråga. Men och det som jag tyckte var nytt var något som Brigitte sa. Och hon pratade om åldrande ganska tidigt i pjäsen. Så att när hon hade sagt så kände jag bara, oh my god, vad mycket insikt jag kommer få när det här är 3 minuter in. Och då sa hon, hon var liksom desperat efter att hålla sig ung. Och hon pratade om att om man blir gammal, eller om man åldras för fort, för det var det, det är liksom det vi hela tiden blir. Det är okej att åldras, men man får inte göra det för fort. Man får inte vara 40 och se ut som 50. Det är ju det värsta som kan hända en människa då. Eller man får inte ens vara 40 och se ut som 40. Man ska ju vara 40 och se ut som 34. Då har man ju lyckats. Så man måste hela tiden jobba för det. Och om man blir gammal och ser ut som att man är gammal, eller kanske till och med lite äldre vad man är, då är det ens eget fel. Då gjorde man inte rätt förut. Du smörjde inte in det med tillräckligt med SPF, ska folk säga till en. Då hade du inte, fast allt är ju bara arv. Det vet vi, det är bara gener. Det spelar ingen roll vad du gör. Och kan jag få leva mitt liv istället för att tänka på om jag ska se gammal ut eller inte? Jag kommer ändå bli gammal. Det är ett faktum. Eller så kommer jag dö. Så jag kan ju välja då. Antingen blir jag 90 år och rynke, eller så blir jag 33 år och död. Och det var verkligen något som jag inte hade tänkt på. Det var liksom sådana där saker de sa hela tiden. Jag hade inte tänkt på att om man åldras så blir liksom, då blir man nästan skammad för det.
Gud ja.
Och ofta åldras man kanske lite för snabbare av att man har levt ett liv i stress och press.
Oro ja.
Kvinnor har blivit utbrända. Och då har de liksom bara kunnat lägga till soffan och stirrat upp i taket. Så då hann de inte gå på ansiktsbehandling.
Jag hörde faktiskt mig själv säga till Michaela Laurén på slutfesten av det här programmet som jag spelat in. En sak som jag aldrig har tänkt på och aldrig sagt förut, som jag bara sa för att jag ville hjälpa henne i hennes oro då, som hon uttryckte. För då sa hon, jag är 50 men jag kommer aldrig känna mig som det.
Nej.
Och då sa jag till henne, Michaela, du är inte 50. Du är Michaela Laurén som har levt i 50 år. För vi håller på hela tiden och tänker, jag är 50 år. Nej, du är dig själv som har funnits så här länge.
Ja. Du har med dig din erfarenhet, så mycket du nu hann skaffa på de här 50 åren. Det behöver inte vara samma som någon annan som är 50, eller någon som du träffade när du var 30 som var 50 och tänkte, den där var gammal.
Vi fokuserar så himla mycket på hur ser man ut när man är 50, hur känner man sig när man är 50.
Jag har så jättemycket förutfattade meningar om vad olika åldrar betyder.
Vi pratar så mycket om det.
Och hur misslyckad man är om man inte lyckas med X eller X innan man är viss ålder. Det är verkligen speciellt.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge jättegärna podden 5 stjärnor i din podd.
Hejdå! Hejdå! Säg vad du gett mig, jag kan inte stå nu. Ramlar upp på borden för omkull, men det förstår du. Alla här har sett mig, jag kan inte gå nu. Börjar tappa orden, är för full och skriker fuck you. Jag vill ha 1, 2, 3, men jag tål nog mer. Och jag lovar dig att jag mår bra när jag ser en bar. Men jag kan inte gå, ingen fattar hur jag mår. Jag är fucked up från igår igen. Var du gett mig något jag inte tål? Snälla, se mig var du står. Jag minns inget från igår, min vän. Var du gett mig? Jag kan inte gå.
Podplay.